Podplay.
Tokyos morgonpendlare står tätt packade i tunnelbanevagnarna. Det är så trångt att det knappt går att lyfta armarna. Vissa stänger bara ögonen och sover där de står, på väg till jobbet i världens största stad. En av alla morgonpendlare är en man klädd i solglasögon och ansiktsmask. När högtalaren ropar att tåget närmar sig nästa station låter mannen någonting falla från ena handen. Ett litet paket, inslaget i tidningspapper. Precis när tåget rullar in längs perrongen dimper paketet till golvet. Och mannen hugger till det snabbt med spetsen på sitt paraply. Sen kliver han av. En färglös, nästan doftlös vätska rinner ut på tunnelbanevagnens golv. Några få sekunder senare börjar vagnens resenärer att känna en frän stank. En underlig smärta trycker över bröstet och snart hostar hela vagnen.
They staggered out of the subway, eyes streaming, noses bleeding, many collapsing. Others suffered convulsions and vomiting. It seems the fumes contained sarin, a nerve gas developed in Nazi Germany, said to be 500 times more toxic than cyanide.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om saringasattacken i Tokyo 1995. När tunnelbanan förvandlades till en dödsfälla. Den 20 mars 1995 är en vacker vårdag i Japans huvudstad Tokyo. Nu, på mitten av 90-talet, bor omkring 33 miljoner människor i storstadsområdet på en yta större än hela Skåne. De långa avstånden gör många beroende av tunnelbanesystemet för att vardagen ska gå ihop. Varje dag tränger sig uppemot 6 miljoner människor in i vagnarna som går med bara några få minuters intervall. Och Tokyos invånare kan lita på att komma fram i tid. Förseningar mäts i sekunder, inte minuter. För att se till att tågen går enligt plan jobbar tusentals människor inom det vidsträckta tunnelbanenätet. En av dem är 52-åriga Toshiaki Toyoda. Toyoda jobbar som stationsföreståndare. Han ansvarar bland annat för tryggheten, personalen, renligheten och att hjälpa till om resenärer behöver det. Han känns lätt igen på sin uniform. En pressad ljusgrå kavaj och prydlig skärmkeps. Jobbet kräver ofta att han rusar mellan stationens olika delar. Och därför joggar Toyoda ett par gånger i veckan och är med i ett stafettlag. Den goda konditionen hjälper honom att sköta jobbet ordentligt. Och hans kollegor uppskattar honom som chef. Hans två närmsta medarbetare är de jämngamla viceföreståndarna Takahashi och Hishinuma. De jobbar på stationen Kasumigaseki i centrala Tokyo. Det är en av stadens stora knutpunkter och närmsta station till bland annat polishögkvarteret, en stor radiokanal och flera myndighetsbyggnader och departement. På morgonen den 20 mars 1995 har Toyoda jobbat på tunnelbanan i 34 år, på dagen. Han firar med ett 24-timmars skift som tar slut klockan 8 på morgonen. Men han brukar stanna minst en timme till eftersom det är mycket att göra under morgonrusningen. Så nu när klockan närmar sig 8 har Toyoda alltså över en timme kvar att jobba. Strax innan klockan 8 kliver 5 män ombord på olika tåg runt om i den väldiga staden. Alla 5 tåg rör sig mot stadskärnan och kommer att passera knutpunkten Kasumigaseki. De här 5 männen är snarlikt klädda i ansiktsmasker, solglasögon och långa jackor eller rockar. Alla har också paraplyer, trots att det inte finns ett enda regnmoln på himlen. Alla fem bär paket inslagna i tidningspapper. Klockan 8 på morgonen utspelar sig snarlika scener på de fem tågen. När tågen närmar sig nästa station släpper männen paketen på golvet. Sen sticker de hål på tidningspappret med paraplyspetsarna. Ur de punkterade paketen rinner sen en vätska ut på tunnelbanevagnarnas golv. Samtidigt kliver de maskerade männen snabbt av tågen och går till väntande flyktbilar. I varje paket har männen gömt två påsar med flytande sarin, ett av världens starkaste nervgifter. En halv droppe räcker för att döda en fullvuxen människa. Och de fem männen har med sig nästan en liter var. Nu läcker nervgiftet från de punkterade påsarna ut ur tidningspappret. När flytande sarin reagerar med syre så bildas en osynlig gas som snabbt sprider sig i de stängda tunnelbanevagnarna. Sarin är som mest dödligt i den här formen. Och nu tränger in genom munnar, näsor och ögon på de ovetande morgontrötta Tokyoborna. Det tar bara några sekunder innan passagerarna närmast påsarna börjar reagera på gasen. Deras näsor börjar rinna och ögonen tåras okontrollerat. En hackande hosta slår till när luftvägarna tar upp gasen och börjar paralyseras. Många upplever att det plötsligt mörknar för ögonen, som om de hade solglasögon på sig. Kort därpå blir synen sämre eller försvinner helt. Dessutom blir passagerarna kraftigt illamående. Symptomen dröjer olika länge beroende på hur nära påsarna folk står eller hur länge de utsätts för gasen. Det tar inte mer än ett par minuter innan alla i vagnarna andats in gasen. De som befinner sig närmast påsarna svimmar. Ett fradgaliknande skum bubblar i mungiporna och blandas med blod som rinner från näsan och munnen. Bara några minuter efter att gärningsmännen klivit av tågen är paniken ett faktum. Passagerarna vet inte vad som händer i vagnen, bara att de vill ut så fort som möjligt. De väller ut på perrongen och drar efter andan och gnuggar sig i ögonen. Men samtidigt kliver nya, ovetande resenärer ombord. Och även de andas in gasen och får samma symptom. Varje gång dörrarna öppnas och korsdraget strömmar genom vagnen blåser gasen dessutom ut på perrongerna. Klockan 7:50 larmas brandkåren om att något verkar pågå på tunnelbanan. Kort därpå ringer flera stationer till trafikledningen och rapporterar att ovanligt många passagerare mår illa eller klagar på en frän stank i vissa vagnar. Det har gått mindre än 10 minuter sedan gasen släpptes ut. Stationsföreståndaren Toyoda vet inte vad som händer på de andra stationerna. Men runt 7:50 får även han ett samtal med oklara besked om en explosion på en närliggande station. Kort därpå, klockan 7:50, ringer det igen. Nu rapporterar trafikledningen att det finns ett misstänkt föremål på tåget som just rullat in på stationen. Toyoda går själv dit för att inspektera. Ute på perrongen möts han av tårögda, hostande pendlare som kippar efter andan. Ingen av dem skriker. De har för lite luft i lungorna. Föreståndaren Toyoda ser inget misstänkt föremål på perrongen. Men han ser kollegan Takahashi sitta och torka en underlig vätska från betonggolvet. Bredvid honom står den andra viceföreståndaren Hishinuma och pratar i radio med trafikledningen. Båda två andas in ångorna. Takahashi har redan sökt igenom tåget och det enda han hittade var en bunt sörjigt tidningspapper och en underlig vätska på golvet. Han plockade upp tidningspappret och slängde det på perrongen. Och nu sitter han alltså hukad över vätskan och försöker torka upp den. Stationsföreståndaren Toyoda tycker att vätskan på marken påminner om fotogen. Eftersom man har hört larm om en möjlig explosion så slår det honom att det kanske är ett brandfarligt ämne som ligger framför honom. I så fall kan han inte lämna det på perrongen där resenärer kan råka illa ut. Toyoda bestämmer sig för att flytta tidningspappret. Han lägger dem i en soppåse och bär ner dem för en trappa till sitt kontor. I samma stund ropas det ut i högtalaren att all trafik på linjen är avstängd. Nu har det gått mindre än 10 minuter sedan larmet från trafikledningen. Innan han ens hinner fram till kontoret börjar Toyoda skaka i hela kroppen. När han sätter sig och försöker läsa tågens tidtabell kan han inte urskilja siffrorna framför sig. Synen är suddig och mörk och pupillerna är små som knappnålar. Bredvid honom på det lilla kontoret ligger påsen med de förgiftade tidningarna. Samtidigt kommer en medarbetare in på kontoret. Han berättar att Takahashi har kollapsat på perrongen. Två yngre kollegor rusar iväg med en bår och bär ut Takahashi till gatan. Trots att han själv skakar lyckas Toyoda anropa ledningscentralen och ber dem att skicka en ambulans. Sen säger han till en medarbetare att flytta påsen med det blöta tidningspappret från kontoret till ett tomt rum. Nu rinner det ordentligt från Toyodas ögon och näsa. Hans ögon är blodsprängda och kroppen skakar okontrollerat. Han bestämmer sig ändå för att tvätta bort allt som rinner i ansiktet. Och eftersom han inte vill blöta ner sin uniform så tar han av den. Sen faller han ihop. Medan de anställda på Kasumigaseki-stationen hjälper Toyoda sprider sig paniken på stationer i hela centrala Tokyo. Vissa passagerare kollapsar, men de flesta som andats in gasen sitter dåsiga utanför stationerna och försöker hämta andan. De som mår lite bättre hjälper de sjukare, bland annat genom att stoppa bilister och be dem köra folk till sjukhus. Men de flesta fortsätter till jobbet. Många dyker upp på sina arbeten med rinnande ögon, kraftigt illamående och nära att svimma. Det är först när kollegor och chefer säger åt dem att söka hjälp som de tar sig till sjukhus. Och snart är många av Tokyos sjukhus överfyllda med rädda, illamående och hostande människor. Flera läkare misstänker att det är något slags nervgift som har drabbat pendlarna. Några inser till och med att det handlar om just sarin. Trots att gasen är väldigt farlig så går den att behandla. Men det gäller att vara snabb. Om någon utsatts för en stor mängd under en lång tid måste motgiftet ges inom några minuter. Annars kan patienten kvävas till döds.
Emergency departments struggled to cope with the sudden rush of those affected by the nerve gas. The subway system was closed as police checked for further packages. The noxious gas coated surfaces inside the subway.
20 minuter över 8 larmas polisen till tunnelbanan. Kort därpå, runt 8:30, stänger man av alla de drabbade linjerna. Vid det här laget vet man fortfarande inte hur gasen har spridits. Om det är en olycka eller ett medvetet attentat. Man vet inte heller hur länge det ska fortsätta. Stationerna i centrala Tokyo töms på folk. En av dem som körs i ambulans till ett närliggande sjukhus är stationsföreståndaren Toyoda. Han och de två viceföreståndarna är allvarligt skadade. Ingen av dem är vid medvetande och alla visar allvarliga symptom på förgiftning. Medan Toyoda vårdas går polis och brandkår ner i tunnelbanan, utrustade med gasmasker, skyddsdräkter. Strax efter 9 stängs alla drabbade stationer och nyhetskanaler från hela världen rapporterar om en mystisk gas i Tokyos tunnelbana.
But for thousands of Tokyo commuters returning to work, the unthinkable became a terrible reality. They staggered out of the subway, eyes streaming, noses bleeding, many collapsing. Others suffered convulsions and vomiting.
Åtta personer dör den 20 mars 1995. Hundratals andra förs till sjukhus. Men när polisen undersöker de punkterade paketen så inser de att dödssiffran hade kunnat bli betydligt högre. Sarinet som används är nämligen bara ungefär 30% rent. Om det hade varit mer koncentrerat hade tusentals människor kunnat dö.
It seems the fumes contain sarin, a nerve gas developed in Nazi Germany, said to be 500 times more toxic than cyanide. Police say the deadly plot must have involved many people, as the newspaper wrap packages were left at the same time on different lines within Tokyo's subway system.
Dagen efter dådet är hela Japan i chock. Nu vet polisen att det handlar om ett planerat terrorattentat mot landets invånare. Men en fråga hänger fortfarande i luften. Vem ligger bakom attentatet? Det visar sig snart att männen med paketen tillhör den religiösa gruppen Am Shinrikyo, vilket betyder den högsta sanningen. Gruppen startades på mitten av 80-talet av en man som heter Shoko Asahara. Hans vision är en blandning av buddhism, hinduism och kristendom och vänder sig mot den materialistiska värld han tycker att samhället förvandlats till. Gruppens högkvarter ligger nära Fujiberget, väster om Tokyo. Här äger de mark och bygger bostäder och tempel. Ledaren är övertygad om att undergången är nära och att bara de som följer honom kommer att överleva. Men han predikar också om reinkarnation. Alltså att alla föds på nytt efter döden i en ny kropp. Därför avslöjar han för en handfull medlemmar att de måste rädda Japans befolkning genom att mörda dem. Så att de kan födas på nytt och ha en chans att räddas i nästa liv. Våren 1995 har polisen börjat utreda gruppen och förbereder en razzia mot högkvarteret vid Fujiberget. Men ledaren Shoko Asahara får reda på detta genom kontakter inom polisen. Det är därför han bestämmer sig för att rikta sarinattacken mot just området Kasumigaseki, där polisen och flera andra myndigheter har sina kontor. Ledaren hoppas slå ut polisen innan de hinner genomsöka hans lokaler. Stationsföreståndaren Toshiaki Toyoda minns ingenting efter att han sköljt ansiktet på stationen. Nästa gång han vaknar är det över ett dygn senare och han ligger på sjukhus. Hans familj och ett par medarbetare sitter framför honom. Toyoda vill fråga hur det har gått för viceföreståndarna Takahashi och Hishinuma. Men han har fortfarande slangar i munnen och i strupen. Någon räcker honom ett papper och en penna så att han kan skriva ner frågan istället. Då får han ett tungt besked. Båda kollegorna har dött av sina skador. Medan Toyoda sörjer sina kollegor kopplar Tokyo-polisen ihop sina tidigare misstankar mot Aum Shinrikyo och attacken mot tunnelbanan. Och de agerar snabbt. Den 22 mars, bara två dagar efter sarinattacken, stormar polisen Aum Shinrikyos lokaler och griper flera hundra medlemmar. I två byggnader hittar man hemliga vapenfabriker där nervgiftet har tillverkats. Polisen uppskattar att där finns tillräckligt med sarin för att döda uppemot 1 miljon människor. De beslagtar dessutom en besprutningshelikopter. Men polisen hittar inte ledaren Shoko Asahara under sin razzia. Han tycks vara spårlöst försvunnen och polisen söker efter honom i hela landet. Men den 16 maj, nästan 2 månader efter attacken, kan hela Japan dra en lättnadens suck. Polisen hittar till slut Shoko Asahara i ett hemligt skrymsle i en av gruppens lokaler. I februari året därpå ställs ledaren inför rätta tillsammans med hundratals andra inom den religiösa gruppen. Rättegångarna pågår i flera år. Slutligen döms 13 medlemmar till döden. Minst 6 000 människor drabbas av saringasattacken den 20 mars 1995. Vissa blir blinda och andra får problem med lungor, minnet och en ihärdig huvudvärk. Många drabbas dessutom av posttraumatisk stress. 8 människor dör den dagen och ytterligare 5 dör under veckorna som följer. En 14:e dör först 25 år efter attacken. Stationsföreståndaren Toshiaki Toyoda är inlagd i totalt 11 dagar på sjukhus. Under tiden får han veta att sarin kan fastna på hud och kläder. Det är alltså mycket möjligt att han räddade sitt eget liv när han tog av sig sin uniform och sköljde ansiktet. Efter att Toyoda skrivs ut från sjukhuset ligger han hemma i ytterligare 1 månad. Han går inte tillbaka till jobbet förrän i början av maj, över 40 dagar efter attacken. Och Toyoda har alltid varit stolt över sitt jobb, men nu är han rädd för att gå dit. Platsen påminner honom om vad han såg den 20 mars och om de döda kollegorna som han saknar. Men han vill inte låta rädslan styra hur han lever sitt liv. Du har lyssnat på Kod Katastrof om sarinattacken i Tokyo med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Carl Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av